Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 99 utav Svenska FPL-podden. Vi pratar om det i gårdagens Facebook Live-sändning, att det är klassiska Gretzky-avsnittet, och vi ska fokusera här inför helgens matcher som är Gameweek 14. Vi är mitt uppe i en midweek-omgång, Gameweek 13. Vi spelar in idag, tisdag den 15 december, och som sagt, fokus kommer ligga mycket på Gameweek 14 till helgen då, även fast vi är mitt i en Gameweek 13 här. Vi kommer även kika framåt Gameweeks lite längre fram här, så som Gameweek 18 och 19. Agendan för dagens avsnitt är att vi först efter det här ska presentera en ny medlem i podden lite närmare. Ni som var med och var på tårna i Facebook Live har redan både sett och hört Fredrik, men vi ska prata lite kort med honom, och sen så kör vi igång den klassiska laggenomgången för Gameweek 12. Vi kommer ha en veckans diskussion där vi går djupare in i Gameweek 18 och 19 som nu precis här idag presenterades, vilka blanks vi har, vilka dubblar vi har och vad ska man ha för strategi här. Vi kommer med nya rekommendationer, en kaptensdiskussion och avsluta med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar för att ni ställer upp med så fina priser i poddligan. Och med det så börjar vi med att hälsa Fredrik Norrström välkommen till Svenska FPL-podden.
Stort tack för det.
Du, de som var med oss igår, vi körde en och en halv timme Facebook Live och svarade på en massa frågor. De fick ju reda på att du har dåliga uppväxten, eller vad det beror på att supporta Liverpool. Vad var det som gick fel där?
Ja, det gick nog fel redan från början när farsan introducerade det på samma sätt som jag har introducerat det till mina två grabbar. Så att det är sånt där som går i rakt nedåtstigande led och svårt att bryta.
Ja, är det härligt. Jag och Stefan, vi får ju vara lite försiktiga med våra supporterskap här, för att vi har inte så mycket att komma med just nu. Kanske framförallt Stefan och Arsenal. Stefan, hur leker livet för en Arsenal-supporter i de här dagarna?
Nej, men det är väl inte så jättekul. Så.
Vi lämnar det där, eller?
Ja.
Ja, härligt. Du, Fredrik, bara lite kort så där. Hur länge har du spelat fantasy?
Ja, det är ju en fråga med flera svar, även om det tycks vara en väldigt enkel fråga. Men på ett seriöst sätt kanske 4 säsonger. Ja. Och sen lite sporadiskt innan det. Mm. Så.
Några stora framgångar? Du har inte vunnit någon gång hela fantasy?
Nej, då ska man inte sitta i en sån här podd, tänkte jag säga.
Nej, det är nog helt rätt.
Då ska man ju gömma sig på någon sån här egyptisk callcenter eller någonting.
Ja, verkligen. Nej, en kort fråga då, som brukar vara en sån här klassisk fantasyfråga. Är du en sån spelare som går på spelschema eller på form?
Ja, det är ju det är svårt att svara på rakt av att det ena eller det andra, men jag är ju ganska fokad på formen då, skulle jag säga. Ja. Sen är det ju olika, det kan vara form för spelare kontra form för lag. Ibland ser vi ju lag som går väldigt bra men en spelare som ser ganska trött ut. Eller tvärtom. Så att form på spelare är väl det som är framförallt kika på.
Ja. Ja, men jättekul att du är med. Det ska bli kul att podda här framöver tillsammans. Och jag skulle även, ja, men det glömde jag nog nämna, men du är ju en trogen lyssnare och har ställt en hel del lyssnarfrågor. Du har ju varit med sedan starten här för 2,5 år sedan. Så det är kul att du är med nu, tycker jag.
Håll dig på tårna med enstaka frågor och nu ska det bara dundra.
Ja, men det är härligt. Vi hoppar väl in i den här laggenomgången från, det känns ju som det var jättelänge sedan, men det var ju faktiskt bara i helgen här Game Week 12 spelade. Så Stefan, du kan väl börja med Palace Spurs, en match som slutar 1-1.
Ja, jag satt och kikade lite på den här matchen och då tyckte jag liksom när jag slog på så Palace var ju klart bättre laget. Och när de fick in 1-1 då vet jag inte vad som hände, men då tog Spurs över tillställningen helt och var närmast segern på slutet tyckte jag. Men om vi ska börja diskutera Spurs lite då, så nu är man ju snart igenom de här lite svårare matcherna som vi har pratat om ett tag. Och här över jul och nyår så har man ganska fördelaktigt spelschema så att... Ja, det börjar ju svänga tillbaka till att man kanske ska ha en uppdubbling i Spurs. Eller det finns ju även någon som har suttit kvar med Kane och Son hela tiden. Om man inte riktigt känner för det så tycker jag att det är fördel Kane lite grann. Och det baserar jag väl på att jag tycker han är mer involverad i liksom avslutslägena. Jag tycker vi har sett Son, han har producerat poäng men liksom underliggande statsen så har han fått maxutdelning på det han har varit involverad. Samtidigt så ser jag Kane som en mycket stabilare bonusspelare än vad Son är. Så om jag rankar de två liksom mot varandra då ger jag fördel till Kane. Men som sagt, det behöver inte vara fel att sitta med båda två över jul och nyår. Kikar man på deras defensiv så tycker jag fortfarande att Reguilón borde vara på watchlisten, men jag avvaktar fortsatt. Jag har inte riktigt sett att han kan liksom leverera offensiva poäng på det sättet jag vill för att vara beredd att betala de 5,7 eller 5,8 som han ligger på nu. Det var det om Spurs. De känns liksom, för varje vecka som går så får de ju mer och mer vittring på den här ligatiteln också som de definitivt är inblandade i striden om nu, även om det är väldigt tajt. Kikar vi på Palace så tycker jag att de visar fin form. Matcherna kunde ha varit lite bättre här framgent, men det kan även vara sådana matcher som passar en Saha till exempel som fortsätter se intressant ut och pigg och liksom tycker jag spelar på en annan nivå än vad han har gjort tidigare år här för Palace och är mer målfarlig. Sen har vi ju Esse som kom från Crystal Palace inför den här säsongen som endast kostar 5,8 på mitten, visar fin form och visar att han både kan göra assist och ta bonuspoäng. Så att det tycker jag man kan ta med sig som en differential och nu har Benteke startat 2 matcher på topp. Och gör det bra för 5,5 så att de två tycker jag sticker ut lite som differential. Så i övrigt så finner jag inget större intresse från Palace.
Ja, shit, man hamnar där i Benteke-båten och plockar in honom, men det har man ju liksom historik från många säsonger sedan då det har blivit så där.
Det är mer som en billig forward. Jag ska säga att jag sitter själv med Brewster och han får ju bara endast sporadiska inhopp här. Visst, det är en mille till för Benteke, inte klockrent på något sätt, men någon att fundera på i alla fall.
Ja, det är väl i den prisklassen, om man inte har råd att komma upp där hela vägen till Bamford och Watkins som jag pratat en hel del om, så är det väl Benteke eller även Welbeck i Brighton som också är där i prisklassen. Yes, jag tänkte gå vidare med Manchester Derbyt och jag har hört från allt och alla att det här var den tråkigaste matchen som någonsin har spelats. Nu hade jag känslor investerat i den här matchen, så jag tyckte det ändå var intressant att se, men det är ju en 0-0 match och ja, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det, men går vi in på City så det är ändå fjärde nollan nu senaste 6 matcherna, så defensiven har har skärpts till. Och spelschemat ser ju jättebra ut framåt. Det är West Bromwich, Southampton, Newcastle, Everton som ska mötas här innan nyår. Och ja, det är inget spelschema som avskräcker direkt. Nu så har vi även sett John Stones få en hel del speltid. Är ju bara prisad 4,8 och faktiskt lite oväntat. Men Laporte till exempel, han har varit bänkad de senaste tre. Ikväll spelar ju City. Den matchen har inte startat än när vi spelar in. Men startelvan har släppts och då är Stones inte ens med i truppen. Diaz är kvar som mittback, men vi ser heller inte Laporte, utan det är Ake som kliver in. Jag tycker det är lite klurigt här. Jag är inte så sugen att plocka in Stones än, fast han har fått mycket förtroende. För att jag vet inte, jag kan inte se Laporte sitta på bänken så mycket längre till. Det är en så pass bra mittback, så jag vet inte vad som har hänt där mellan han och Pep. Diaz däremot är väl den mittback som är mest trolig att få flest starter och den liksom säkraste vägen in. Annars är det ytterbackarna. Där finns rotationsrisken. Mendy nu tillbaka från skada, startar ikväll. Men fördelen går väl till Cancelo. Han startar också ikväll. Och fördelen med honom är ju att han kan vikariera både för Mendy på vänstersidan. Eller för, som ikväll då, Walker på högersidan. Han är väl egentligen högerback i grunden skulle jag säga. Men gör det ju minst lika bra ute till vänster har vi sett den här säsongen. Jag tycker nog att det, ska man gå in i City-defensiven, då är Cancelo eller Diaz det bör stå mellan. De är prisade i ungefär samma summa. Och ja, du har varit inne på det tidigare Stefan, att jag tycker inte Diaz har hotat supermycket, utan det är väl så att få täckningen där. Cancelo tror jag man kan få mer poäng ifrån när han spelar, men då måste man även sitta med en bänk som är redo för att fylla upp, för att han kommer inte starta vecka efter vecka i alla fall. Annars är det ju Kevin De Bruyne som är gubben att ha i City. Vill man vara riktigt hård och spela på Citys fina spelschema, då kan man ju dubbla upp. Men det blir ju dyrt. Jag tycker ju att det är liksom, med Sterling finns där, men med de här alternativen så jag sprider hellre ut och har Bruno eller Sala bredvid Kevin De Bruyne snarare än att dubbla upp i City. Men har man känslan så går det ju verkligen att liksom sticka ut där och ha båda. Att gå på Mahrez, jag tycker han är lite för dyr för att sitta med när speltiden är lite oklar. Foden är lite samma där, jag tycker det är trångt om mittfältsplatserna och jag vill ha spelare som startar. Ja, det är väl mina tankar kring City. United, ja, de var hemma på Paul Trafford och där har det ju inte gått lika bra den här säsongen. Nu är det ett starkt City som kom på besök, men United har faktiskt bara vunnit en av sex hemmamatcher på Paul Trafford den här säsongen. Och tre mål gjorda, varav två straffmål då. Det har däremot sett bättre ut på bortaplan. Vi kan konstatera att Luke Shaw är tillbaka och jag tror att Solskjær håller han ganska högt. Han går före Telles i den här matchen. Shaw får även slå en hel del hörnor, vilket chockar mig i den här matchen. Men när jag ser resultatet från det så slår han dem med väldigt hög kvalitet. Och det är ju intressant att se om Shaw dels kommer spela vecka efter vecka och slå hörnor. För precis som du skrev till mig, Stefan, när vi pratade om det här, så backar som slår hörnor, hyfsat vettiga hörnor, de förfördelas verkligen i bonuspoängsystemet, eftersom att så fort du slår en hörna med hyfsad leverans så är det en skapad chans. Och då tickar bonuspoängen in. I den här matchen så plockar Shaw åt sig alla tre bonuspoängen. Så att det gäller ju inte bara så, utan ytterbackar som tar hörnor, eller ja, det är väl ytterbackar som gör det, inga mittbackar som gör. Men det är väldigt intressant. Och precis som Kevin De Bruyne då i City så är väl Bruno den givna gubben att sitta med i United. Och jag tycker det finns liksom ingen annan riktig konkurrens om United-platserna att plocka in i ens lag, utan det är Bruno man ska ha. Jag tycker skillnaden i pris, den lilla som finns mellan han och Rashford, den är svår alltså, och motivera att gå så mycket, att spara in den miljon, dryga miljonen. Så att nej, jag tycker Bruno är given. Det fanns eventuell oro kring straffarna för Bruno då han gav bort den här i Champions League, såg vi. Men, och han uttalade sig även efteråt att ja, nej, men jag, det är inte jag som tar straffarna, utan jag kände när jag missade det här senast att det kunde vara en annan som skulle ta den. Nu får United en straff i den här matchen som döms bort, men det är Bruno som står beredd att slå in den. Så att den oron kan vi nog glömma, och han kommer förmodligen ta en hel del straffar här under löpande säsong. Det går såklart att hålla ögonen på Cavani, men det är en spelare att vänta med, tycker jag. Med lite skadebekymmer och sådär, så tycker jag inte att man plockar in honom nu. Yes. Då så Fredrik, får jag lämna över ordet till dig, och du ska få prata om ditt kära Liverpool. Jag tycker det är extra kul den här veckan då Liverpool bara får med sig ett resultat mot Fulham.
Ja, tack. Det är inte så bara, med tanke på hur man presterar så ska man nog vara jävligt nöjd med att få med sig den pinnen. Nej, men det är ju Fulham Liverpool som slutar 1-1, och jag vet inte, Liverpool sitter kvar på bussen första halvlek. De är ju helt bortkollrade. Och visst, man har haft en ganska gedigen skadelista oavsett vad Mourinho säger, men det är ingen ursäkt för att prestera så som man gjorde i första halvlek. Det var nästan lika horribelt som Salas straff i andra halvlek. Men det handlar om att leverera, och Sala levererar sina 8 pinnar här. Väldigt turligt för oss som satt med honom, speciellt när vi hade bindlat honom. I övrigt så visst att Liverpool reser sig i andra halvlek och shapar väl upp sig lite grann, men jag är orolig, och då inte bara som någon form av Liverpool-supporter utan i ett fantasyperspektiv också. Att man har tappat lite fart. Och en sån som Mané. Nej, det sitter man med honom. Då hade jag definitivt sett mig om efter andra alternativ. Någon i Liverpool då som sticker ut tycker jag är Curtis Jones. Om man kikar på mittfält och anfall så behöver man ju ha en spelare som alltid ska sitta kvist, och för 4,4 så kan han ju vara en möjliggörare om man till exempel inte har råd med en Zuzek eller någon annan mittfältare som ligger på 5 eller strax över 5 miljoner. Kikar vi på Fulham, alltså de har ju egentligen förstått hur de ska spela för att kunna ta poäng i Premier League, och det är ju fult, i alla fall hårt på gränsen till fult. Vi ser situationen precis innan 1-0-målet som de gör, så ja, 7-8 av 10 domare blåser väl frispark till Salah. Den här gången gjorde de inte det, och då sätter de dit den. Det är bara att lyfta på hatten. Det är ju så man måste spela om man har de spelare de har. Det var ju en hel del som riktade blickarna mot Fulham innan säsongen, och då var det ju för att Mitrovic var den självklara poängspelaren. Och det har ju verkligen, det myntet har ju vänt totalt, med tanke på att nu är det flera spelare i Fulham som är lite små intressanta framåt rent spelmässigt. Men rent fantasymässigt känns de ju iskalla. Så det finns ingen anledning att gå på Lookman, Loftus-Cheek, Cavaleiro, Reed. Man hade behövt, skulle Fulham ha någon som helst intresse rent fantasymässigt, så hade de behövt en Mitrovic som hade skyfflat in allt som kom offensivt i Fulhams väg. Jag tycker också man kan ta med sig från den här matchen ändå att det som du har varit inne på lite, Alex, tidigare, att Trent är tillbaka, blev visserligen utbytt, men ser ändå tendenser till att han ganska snabbt kan komma tillbaka till den här nivån som han har befunnit sig på de senaste säsongerna. I och med att han har varit skadad så är han nere på 13,5% i ägarskap, och är väl nere på 7,2, samma pris som Robertson nu. Så att Trent kan ju vara, om inte en differential, men i alla fall jämfört med vad han var ägd av innan säsongen började. Så sett till det så är det ju verkligen någon att sticka ut med.
Ja, och Trent är en sån spelare som verkligen han kommer ju leverera. Och du pratar ägarandel nu. Det är ju säkert ett gäng ghost ships som sitter med honom. Jag tror inte att det är supermånga av lagen som ligger liksom, topp 100 000 som sitter med Trent till exempel.
Nej, men precis, precis. Så det ska man ju verkligen komma ihåg. Kolla på någon som Van Dijk som är långtidsskadad hela säsongen. Har fortfarande 7% ägarskap. Så visst är det så. Det finns en hel del inaktiva lag som man måste ta med i beräkningen när man kikar på ägarandelen.
Vi gick ju in i säsongen. Jag vet inte, Trent satt ju i, jag vet inte, det måste ju varit upp mot en 50% av lagen i alla fall.
Jag tror att han låg till och med strax över 50% inför första omgången. Så att det är ju, och han kommer ju börja klättra i ägarandel om det är så att han börjar leverera, vilket jag, precis som du, tror att han kommer att göra. Men i övrigt, en ganska beige fantasy-match med få höga poängutdelningar, så att vi behöver inte uppehålla oss mer vid det.
Nej, det vi kan uppehålla oss lite vid, du är orolig såklart som Liverpool-supporter, men spelschemat för Liverpool framåt ser ju riktigt, riktigt bra ut. Nu är det Spurs som ska mötas här i Game Week 13, så där deadline redan har passerat, men därefter ser det ju jättebra ut och då är det ju intressant. Och Salah är väl liksom, jag pratar United och De Bruyne och Bruno, att det är liksom gubben att vändas till. Salah är ju motsvarigheten i Liverpool såklart, men man kollar ju mot att få in fler, och som sagt, om man nu inte får in Salah, det skulle ju kunna vara ett sätt att sticka ut och sitta med både Robertson och Trent. Det blir ju mycket pengar i försvaret, men det skulle kunna vara ett alternativ.
Ja, men absolut, ska man hitta fler vägar in i Liverpool som är spelare vecka ut och vecka in, då är det ju definitivt i defensiven man ska kika. Det tycker jag.
Yes. Stefan, Leicester Brighton, en rejäl överkörning av Leicester med 3-0.
Yes, 3-0, och ständigt denne Vardy i fantasy får vi ju dras med. Han kommer ju iväg med två ass och ett mål i den här matchen. Men som sagt, nu börjar de här lite lättare matcherna som Leicester hade ett gäng av här klinga av. Jag tycker väl att när Leicester vinner då är Vardy ofta inblandad, men liksom, jag tycker inte att han själv visar några större tendenser som gör att man kan ha fog nog att ha kvar honom, utan det var de här lättare matcherna. Leicester har gjort det bra, men nu har man fortsatt lite skadeproblem i backlinjen samt svårare motstånd på schemat, så då tror jag att det kan bli lite uppförsbacke för Leicester, och därav ser jag inget så här större intresse av Vardy framåt. Och det är lite trist även för en spelare som Maddison som visar gryende form här över säsong, och i den här matchen är riktigt bra. Gör bland annat ett väldigt vackert mål och två för dagen, men som sagt, han har ju också så man vill gärna ha matcherna med sig om man ska gå in på en som Maddison, känner jag. Sen har vi de som har ägt Justin från början av säsongen, och där finns det väl liksom ingen anledning att ha någon panik. Jag tror att han kan bli svår att peta även när Castagne och Pereira är tillbaka tids nog. Det känns som att han är ung och lovande och gjort det riktigt, riktigt bra när han har fått chansen här, så att jag tror att Rodgers kommer hitta någon plats för honom i bygget även när de pjäserna är hela. Så vi får se hur han gör, men som sagt, Justin kan man behöver man inte ha samma panik med, då han är billig och om man äger honom så kan man sitta kvar. Kikar vi på Brighton så tycker jag väl egentligen att det är en spelare som har en liten gammal favorit som har kommit tillbaka i Pascal Gross. Om det var två eller tre säsonger sedan som han gjorde det riktigt bra. Sen har han haft lite jobbigare, men nu har han kommit in i bygget igen här. Och han är ju en kreatör, slår mycket fasta och skapar chanser. Men nu har han även fått förtroendet här i Brighton och blir straffskytt. Och han kostar 5,8. Billig möjliggör på mitten. Brighton har fina matcher. Så han tycker jag är en differential. Sen den här matchen mot Leicester, då missar både Lamptey och Webster med skador, men båda ska vara tillbaka i träning på måndagen, bekräftade Potter, och liksom, han tror att de har en chans och deltar redan till midweeken här som jag tror Brighton spelar imorgon onsdag. Så ingen panik där om man äger någon av dem. Om vi kollar framåt så har vi snackat Welbeck lite som differential, och det här var väl lite av ett steg tillbaka för hans status när han blir tidigt utbytt, och Mopey är tillbaka från start och spelar 90 minuter. De har ju några forwards som de kan gå runt på där. Jag tror inte Welbeck kommer få fortsatt chansen från start, men som sagt, han måste fortsätta leverera om han ska hålla den platsen. Och som jag var inne på, helt okej schema för Brighton, så att det är om dem.
Ja, Welbeck bränner ju ett friläge i den här matchen också tidigt, så att jag tror att han är deras första striker ändå, men som du säger, speltiden kan ju bli liksom lite lidande. Samma med Justin där, en fördel för honom är att han är väldigt mångsidig och kan spela på flera positioner, så att jag är inne på samma spår som du, att jag tror nog att Rodgers gärna vill hitta en plats för honom. Yes, jag tänkte gå vidare med Leeds-West Ham, en match som West Ham vinner med 2-1. Men jag tänkte börja och prata om Leeds, och då stannar jag alltid till vid Bamford det första jag gör, då jag tycker att han är en så pass bra anfallare att äga sett till hans låga pris. Men hans hemmamålsnitt, det håller i sig. Han har ju, jag tror jag var inne på det förra podden, men han har ju bara gjort ett av sina 8 mål hemma på Ellen Road. Däremot så är det han som löser straffen och får en fantasy-assist. Vi ska väl hålla oss ifrån VAR-diskussioner och sådana saker, men den får ju slås om lite tveksamt kan jag tycka. I försvaret i Leeds så har ju diskussionen länge varit Ailing, Dallas, vem man ska gå på. De flesta har väl någon av dem redan, och har man gjort sitt val så ja, men då sitter man ju kvar med det. I den här matchen får vi se lite annorlunda. Vi får se en Ailing som får gå in som en vikarierande mittbacksroll i skadade Cox frånvaro. Och Ailing gör det väldigt bra som mittback tycker jag. Men han blir ju mindre intressant ur ett fantasyperspektiv. Men inte så pass att det är läge att byta ut honom. Även Dallas får ju en liten annan roll. Vi har ju sett han uppe på mittfältet, men nu dras han tillbaka till en ytterbacksroll. Men det behöver inte vara allt för negativt för honom, eftersom att han bombar på en del. Dessutom så vet vi att Bielsa håller på att ändra system lite hela tiden, så jag tror inte alls det är omöjligt att vi kommer få se Dallas även lite längre fram i plan här framöver. Ett bra spelschema sitter Leeds med. Det är Newcastle, United, Burnley, West Bromwich om man kollar den här sidan året. Vi har även Meslier i kassen som många vänder sig till, eller i alla fall ett par. Jag en utav dem istället för Martinez när de fick sin blank. Det har väl gått så där. Martinez har ju imponerat och Meslier bjuder på en kasse i den här matchen. Men samtidigt så är han ju anledningen till att Leeds inte släpper in fler mål. Jag tycker han står för en hel del bra räddningar omgång efter omgång. Så att det är en duktig målvakt, det finns det ingen tvekan kring tycker jag. West Ham, ja, de gör mål och framförallt på fasta situationer. Båda målen i den här matchen kommer ju från fasta. Ja, alla som lyssnar på den här podden vet hur mycket jag har talat om Zuzek. Jag tycker han är en klockren femte mittfältare. Och nu till exempel, något vi inte nämnde när vi pratade Liverpool, det är ju ersättare till Jota som nu blir borta en längre tid. Och där tycker jag, om man inte sitter med Zuzek, så är det ett bra läge att spara lite pengar och kunna investera på annat håll med alla de premiumalternativ som finns. Och då tycker jag Zuzek är kanske den som sticker ut allra mest. Som sagt, perfekt som femte mittfältare. Jag har inga problem att sätta honom på bänken egentligen vilken match som helst, men jag kan även spela honom. I den här matchen däremot ser vi Zuzek lite längre ner i banan. Det kommer ju av att Masuaku opererades i förra veckan och missade matchen. Och det gjorde att de gick från sitt tidigare 3-4-2-1 system till en 4-2-3-1. Och här så faller Zuzek ner lite längre i banan bredvid Declan Rice. Jag tycker inte det gör något för Zuzeks intresse egentligen. Det andra som vi ser, det är ju att Cresswell istället för att bli en av de tre mittbackarna flyttar ut på en ytterbacksroll. Och Cresswell är också en sån spelare vi har pratat en hel del om. Jag tycker inte att det påverkar Cresswell negativt. Jag vet inte om det är så mycket positivt heller. Jag bara konstaterar att det är ett nytt spelsystem. Vi fick se en Benrahma från start, hans första Premier League-start, och han gör det väldigt bra tycker jag. En väldigt offensiv spelare som inte tvekar på att ta avslut. Men för mig är det en spelare att avvakta lite med och kika. Jag tycker att det är värt att upprepa att West Ham då har blank i Game Week 18 och att deras dubbel i 19 då är mot West Bromwich och Burnley. Men vi har ju även fått klartecken idag om hur det kommer se ut där framåt 18-19. Det ska vi diskutera senare, så jag lämnar det där och istället lämnar jag över ordet till dig Fredrik som får ta sig igenom Everton-Chelsea, en match Everton vinner med 1-0.
Ja, men precis. De gör ju det, och det är ju både tack vare tur och skicklighet får man väl säga. De har väl ändå snäppat upp försvarsspelet mot hur det har sett ut tidigare under säsongen. Sen har man lite tur. Börjar ju kika lite på hur det såg ut defensivt för dem, så släpper de ändå till en del chanser. Sen har de ju flytet att motståndarlaget inte är någon vidare vast framåt. Ja, men man får ändå imponeras av hur Ancelotti har fått fart på det här laget. Det är ju ett lag med rätt mycket skickliga spelare, men det är ganska många nya spelare in i laget också. Så hur han har fått ihop hela motorn i Everton tycker jag ändå man kan imponeras av. Kikar vi på hur poängen faller ut i den här matchen, så är det ju Everton som plockar alla tre bonuspoängen till exempel. Och en spelare som kniper en av de poängen är ju Godfrey, som vikarierar för Lukadin på vänsterbacken. Det är ju lite synd att de har prisat honom 5,0. Det är ju ett skämt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det hade varit mer logiskt med 4,0, men kanske framförallt 4,5. Och då hade han ju kunnat vara av intresse eventuellt, men 5,0 känns ju lite väl högt. Everton annars framöver har ju ett spelschema som både ger och tar, kan man väl säga. De ska ju ha City hemma där i mellandagarna, men har ändå en del bra matcher också. Man har Arsenal hemma till helgen, vilket ju får anses vara en bra match, och sen Sheffield United borta. Så att sitter man med till exempel Dominic Calvert-Lewin, så sitter man ju ganska lugnt kvar med honom. Ser du den här matchen hur han fixar en fantasy assist när han fixar en straff, och så fixar han ytterligare en straff som blir bortdömd för offside mycket knappt. Så att hade mycket väl kunnat plocka två stycken fantasy assists, och då hade han förmodligen varit med och plockat bonuspoäng också gissningsvis. Kikar vi lite mer på Chelsea. Ja, alltså det är ju ett klurigt lag. Det var ju yberintressant lag innan säsongen, framförallt offensivt, men ja, även med intressanta ytterbackar. Men nu är det mest ett frågetecken tycker jag. De har dragits med skador offensivt, vilket har gjort att det har inte riktigt satt sig. Man vill ju se Ziyech, Werner och Pulisic alla hela, och att de kan få lite kontinuitet i det, för då tror jag att det kan bli riktigt vasst. Men som det är nu, man lappar och lagar lite med en Oliver Giroud, och ja, nej, jag vet inte. Det gör att man eller jag i alla fall, avvaktar. Och nu ser vi att Pulisic var tillbaka från start här idag när vi spelar in i Game Week 13. Men han känns ju lite som en glaslirare, så det skulle ju inte förvåna mig om han drar en baksida här vilken dag som helst.
Jag håller med. Det är svårt där i Chelsea. Nu är ju den matchen slut och Chelsea torskar ju faktiskt 2-1 trots det första målet. Wolves gör mål med mer eller mindre matchens sista spark. Tungt för Chelsea med två raka torsk här. Och hade någon inför den här omgången i helgen sagt att Everton skulle nolla Chelsea med Evertons försvar, som jag inte alls rankar högt, då hade jag inte alls trott på det. Men jag är inne på exakt samma sak som du, att jag tycker inte att man behöver stressa ut en Calvert-Lewin, utan han gör det ju bra. Den här straffen också, den andra straffen som sen liksom döms bort efter var titt. Den står ju Calvert-Lewin och ser ut och tänker ta. Sen vet jag att Ancelotti var ute och pratade om det efteråt, att ja, men det väljer inte de, utan det är jag som bestämmer och Calvert-Lewin ska inte ta straffen. Han är ändå där och liksom och hugger på det. Så att det tycker jag är en spelare man gott kan sitta kvar med. Men om man sitter med en spelare som James fortfarande, även om han är tillbaka från skada och sådär, då tycker jag det finns bättre mittfältsalternativ nu sett till Evertons spelschema.
Ja, och speciellt med tanke på prislappen också får man väl säga, ja, att då finns det ju hyperintressanta spelare i den prisklassen. Vi ska väl nämna i Chelsea också ytterbackarna ändå, Chilwell och James, som framförallt James var ju väldigt involverad offensivt med mycket bolltouch och tog även en del fasta. Vilket ju är intressant. De kommer ifrån med en respektive 2 poäng. Så det, där är det ju lite bortom statistiken att se att ja, men de är ändå involverade. Och hade jag suttit på en uppdubbling med båda två eller alternativt zoomar, så hade jag suttit ganska lugnt med det ändå. Jag tror att det kommer generera poäng, om inte bara nollor så även framåt.
Jag håller med. James har ju verkligen konkurrerat ut Azpilicueta på den där kanten. Och vi var inne på det när jag pratade United med Luke Shaw som slår en del hörnor och lätt får bonuspoäng med det. Det gäller ju också och James då, som tar en del fasta situationer. Så att, det är positivt för honom. Yes, Stefan, vill du prata Wolves Aston Villa? Det är en match som jag tycker Wolves verkligen äger, men får se sig besegrade med 1-0 till slut mot Villa.
Ja, jag såg inte hela, jag såg i slutet och då tyckte jag det var ett rån när Villa kommer iväg med segern. Men när jag kollar på expected goals så vinner man faktiskt där, men det beror ju på, såklart på att man får en straff på slutet. En riktigt tung seger av Villa då, i 93 på stopptid. Vi fick lite mer information kring eventuella straffskyttar i Villa då man då får en straff. Det är El Ghazi som slår in den. Och det är för att Grealish tycker att han har gjort det bra på träning och ska ta straffen. Men Aston Villas manager går ut och säger efter matchen att det är Grealish och Watkins som tar hand om straffarna. Men jag tänker ju så här, okej, om Grealish då ger bort en straff i så här viktigt läge, det talar ju inte direkt speciellt mycket om hans psyke för att slå straffar. Och inte heller Watkins, att han har något vidare självförtroende som inte heller slår den här straffen då. Så att jag tänker så här, när Barkley är tillbaka så har vi nog en spekulant på att slå nästa straff i Villa genom honom. Det är min snabba analys av hela den här situationen. För jag tycker inte att man som lagkapten ger bort en straff i 93. Känner sig att det är man själv som ska ta hand om det förtroendet framöver. Utan det tycker jag är ett svaghetstecken från Graders sida. Men i övrigt så ser han ju extremt fin ut. Så att liksom ur fantasy, visst, man hade ju såklart velat se att han tar hand om straffarna och gör det bra. Men det ska ju inte göra att man håller sig borta från honom. Utan jag tror att han kommer göra det bra. Villa har bra matcher och han har verkligen levererat hela säsongen och bär det här laget. Watkins däremot, han tycker jag har lite mer att bevisa. Har väl gjort sig mer rätta när han har fått möta lag som anfaller och han får spela sitt omställningsspel där han är riktigt vass. Men liksom när Villa ska föra matcher då får han höja sig ett snäpp och visa att han kan göra poäng i sådana matcher också. Sen har vi ju försvaret och Marti, och det är ju Martinez i kassen som sticker ut. De som hade is i magen och behöll honom här när de hade blank gjorde helt rätt, för den här gameweeken så plockar han ju 6 räddningar och samtliga bonus och kommer iväg med 11 pinnar. Och då sitter man ju jäkligt fint på honom igen kan jag tycka. Men Villa har visat att man kan hålla tätt och liksom även en spelare som Konsa som har visat sig som ett offensivt hot på fasta situationer tycker jag är intressant. Helt okej spelschema, blir lite tuffare över jul och nyår, men man ska komma ihåg att de samtidigt har 2 hängmatcher som ska planeras in någonstans också. Kikar vi på Wolves så har man ett blandat schema och jag får inte riktigt grepp på Wolves i år. Men de har ju en hel del billiga spelare framåt framförallt som är intressanta. Och det är framförallt Neto som har visat bra form. Nu skrev jag de här anteckningarna innan idag. Men Neto och Podens och sen även Silva som har fått chansen nu när Jimenez har skadat sig. Alla de kostar runt 5 miljoner, 5,7 på Neto och 5,4 på Podens och 5,2 på Silva på topp då, som man kan kika mot, och då framförallt Neto och Podens som har mer givna är mer givna i laget då, på sina startplatser. I försvaret så jag undviker dem tills det har satt sig lite mer. Wolves har blandat lite spelschema här ett tag. Idag så spelar man sitt vanliga 3-4-3-spel igen. Jag tycker väl, men givet att de här svårare matcherna, att Semedo som har gjort det bra, men jag tycker att han kostar lite för mycket på 5,5. Och jag lutar åt att inte Marçal för 4,8 kan vara bästa vägen in. Men som sagt, jag avvaktar där lite grann.
Ja, Neto och Podens, det är ju de som gör målen idag mot Chelsea dessutom. Så att ta dessutom bonuspoäng. Så nej, det ska väl vara dem då. Men det är ju det där tajta mittfältet som man ska få ihop med så många spelare. Jag ska gå vidare och prata om Newcastle West Bromwich, en match som Newcastle vinner med 2-1. Och här tänker inte jag ens göra en regelrätt laggenomgång. Jag buntar ihop de här två lagen då jag inte tycker det finns så mycket att säga. I West Bromwich är ju Pereira fortsatt avstängd. Det är deras bästa spelare. De spelar nu ikväll mot City. En match som precis har dragit igång. Jag tycker inte att man behöver kolla allt för mycket mot West Bromwich överhuvudtaget faktiskt. Newcastle, ja, men där är det ju liksom, jag har varit inne på det, vi pratade väldigt mycket om det i Facebook Liven igår, att jag gillar de här talismanspelarna, och det är ju Wilson. Gör normalt sett så gör Newcastle mål så är Wilson inblandad. Just i den här matchen så är det inte så, men det är en match och jag tycker inte man kan dra allt för mycket slutsatser av det. Han har en ganska tråkig FPL-roll i just den här matchen då han, jag vet inte om man ska säga att han låg lite djupare än vanligt, för det tycker jag inte att han gjorde. Däremot så han var inte tilltänkt att avsluta Newcastles anfall. Han var mer en uppspelspunkt och fick spela mycket felvänd och så. Det visar sig tydligt att han inte har ett enda avslut i den här matchen. Ja, de har ju Leeds nu i den här veckan och sen så till helgen fulla. Men sen så kommer City, Liverpool, Leicester på rad. Så att det är... Ja, det är spelschemat vänder här snart, men Wilson är en sån spelare som man ändå kan sitta med, tycker jag, mot tuffare lag. Han kan mycket väl leverera där. Jag lämnar det så, och Fredrik, du får prata Southampton Sheffield istället, där vi ser en fullständig asfaltering egentligen. 3-0 till Southampton.
Ja, alltså det är ju en uselhet av sällan skådat slag som Sheffield United faktiskt bjuder på den här säsongen. Det är ju en parodi mer eller mindre, och alltså det går ju inte att säga så jättemycket rent fantasymässigt, men det är ju omöjligt att inte notera att de faktiskt använder sig av 5 anfallare i den här matchen. Och det är ju inte så att någon av dem är ens nära att göra mål. Den enda egentligen intressenten från Sheffield United, det är ju Ryan Brewster, om man väljer att spela ett tvåmananfall och sen ha honom på kvisten och tänker att han kommer kunna få en del speltid utifrån att han ändå är värvad för ganska stora pengar. Men annars, nej. De såg ändå så fina ut defensivt förra säsongen, så man hade ju en förhoppning nu. Ja, men som man kikade spelschemat inför säsongen, över jul och nyår, så ser ju Sheffield Uniteds spelschema lysande ut. Det är ju synd bara att de är så urusla själva så att det inte spelar någon roll. Så att nej, Brewster som ett tredje val i anfallet, det funkar, men i övrigt nej tack. Southampton däremot, det är ju lite tvärtom. Där är ju problemet att man inte vill fylla upp med för många Southampton-spelare. Det är ju inget problem att hitta 3 stycken spelare där som man gärna har i bygget. Men å andra sidan har jag ingen röst att trippla Southampton i mitt lag. De gör ju en spelmässigt ganska liksom habil insats. Det trillade på. Jag var inne och kikade live-oddset när det stod 0-0. Det var 1,50 på att de skulle göra första målet. Ja, det var ju som att ta godis från små barn. Alltså, det hade man ju kunnat satt 1000 spänn på och tjäna den enklaste 500 i sitt liv. De har ju Danny Ings och Shea Adams i ett ganska klassiskt engelskt anfall. Och båda de två är ju av intresse. Vi som inte hade Danny Ings i bygget inför den här gameweeken. Det var hemskt att sitta och titta på. Han brände ju en 2-3 givna lägen. Så att han hade mycket väl kunnat kommit från den här matchen med tvåsiffriga fantasypoäng utan problem. Kikar vi på poängen fördelas så är jag ganska nöjd ändå. Utifrån när man inte sitter med Ings. Att det är Bednarek som plockar poängen. Han är inte så jätte högt ägd. Då har en Shea Adams. Så där är det ju. Han är ju av intresse. Hans stora problem i fantasy. Det är ju att han är i en prisklass. Där det finns många andra intressenter. Du har en Bamford. Du har en Watkins. Du har en Wilson. Så den är ju klurig. Men Shea Adams är ju absolut ett alternativ. Om det är så att man inte har råd med Ings. Och ändå vill investera i Southamptons offensiv. Kikar man lite bortom statistiken där. Så det är svårt att inte falla för en sån som James Ward-Prowse då, utifrån att han tar allt vad det gäller fasta situationer. Och de får ju alltid ett antal frisparkar och hörner och sådär. Då är han ju där jämnt. Så att, hans stora problem är väl prislappen där, 6,3. Man hade gärna sett honom strax under 6 miljoner för att det skulle ha varit värt att ha honom som en femte mittfältare. Nu tycker jag att den blir lite för hög med 6,3. Kikar vi på Southamptons spelschema här framöver så, ja, det är Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Det blandar väldigt bra och väldigt tufft. Men de Southampton-spelare man sitter med i bygget tycker jag nog ändå att man håller.
Yes. Stefan, kan inte du få avsluta med ditt favoritlag Arsenal som Aubameyang, han bryter i alla fall sin målsvacka. 1-0 till Burnley blir det dock.
Yes, jag trodde bara att vi hade 9 matcher att prata om den här veckan. jag börjar med Burnley då. Burnley har ett bra schema och en hängmatch, men jag tycker inte att man har någon som riktigt sticker ut offensivt sett. De vinner ju den här matchen på grund av att Aubameyang nickar in den i egen kasse. Det säger väl en del. Bakåt så tycker jag väl att vänsterbacken Charlie Taylor för 4,4 kan vara ett fint värde här över jul och nyår då, som sagt, matcherna är bra, och det är väl han jag skulle gå för om jag skulle investera i Burnley. Och Arsenal, där har jag bara skrivit undvik, för det är liksom kris på riktigt nu i klubben. Ur fantasy ska man väl dock se att spelschemat faktiskt blir ganska mycket bättre från Game Week 16. Men som sagt, det hinner hända mycket innan dess. Så att jag tycker man kan vänta till då och kika hur till exempel en Saka ser ut som får mycket speltid. Och är väl en av de som gör okej i Arsenal ändå för 5,2 på mitten. Sen har jag skrivit in Martinelli som forward för 4,9 som en riktig outsider. Det är såklart för tidigt att säga. Men han har varit tillbaka nu och spelat i U23-laget. Och med tanke på att Arsenal inte har gjort ett spelmål på 2 månader så tror jag att han kommer få komma tillbaka till A-laget så fort han liksom bedömer att han är tillräckligt hel för att göra det. Och det kanske sker liksom fortare än vad man anar med tanke på de problemen som finns.
Yes, vi sätter väl punkt för laggenomgången där, men vi ska även konstatera här, vi har ju en liten sån följetong i Vardy och Kane, och båda spelarna levererade ju fint med poäng den här omgången, även om Vardy tog något mer än Kane. Jag har inte uppdaterat den sen nu exakt med antal poäng, men Vardy leder väl den efter den här veckan. Det var ju i stort sett jämnt förra veckan, så det är väl en match till. Vi sa över 4 game weeks, så får följa upp det i nästa vecka som dessutom är avsnitt 100, vilket är lite speciellt. Vi ska gå in i veckans diskussion. Jag nämnde det i början av avsnittet. Det blev klart tidigare idag hur Gameweek 18 och Gameweek 19 som alla fantasynördar har hållit på och spekulerat i väldigt länge. Men nu är det klart hur det kommer se ut. Eller helt klart är det väl ändå inte. Det som är klart är att det kommer bli en blank i 18. Det kommer bli en dubbelvecka i 19. Men det kan komma lite fler matcher. Och anledningen till att jag säger så, det är att de två matcherna från Gameweek 1 som inte spelades samt den från Gameweek 11 som Newcastle fick flyttad på grund av covid-utbrottet mellan Newcastle och Aston Villa. De matcherna är fortfarande inte inplanerade och skulle eventuellt kunna planeras in antingen så att de kommer in i Gameweek 18 eller, ja, gud förbjude, tänk om det skulle bli så att det blir någon trippel Gameweek för något lag i Gameweek 19. Det är svårt att se, men Aston Villa och Newcastle, de har ingen dubbel i 19, så det skulle kunna vara att de får en dubbel där helt enkelt. De här uppgifterna kom ganska tätt in på att vi skulle spela in, så jag har inte gjort någon större analys. Det man kan säga är väl att det, som det ser ut just nu, så kommer det vara 5 matcher som går av stapeln i Gameweek 18 istället för ordinarie 10 som vi brukar se. Och vi har även klart då Gameweek 19 med en hel del lag, 10 lag som har double gameweeks där. Och intressant för den här dubbelomgången är att det förmodligen kan vara den största dubbelveckan på hela säsongen. Och dessutom att de som har hemmamatcher, de har dubbla hemmamatcher, de som har bortamatcher har dubbla bortamatcher. Jag lämnar över ordet till er. Vi kan väl börja med dig, Fredrik. Är det något du liksom har fäst blicken på eller så, sett till vad det är för dubbelmatcher som väntar?
Ja, men det första som slår mig egentligen när vi pratar egentligen både blanka gameweek och double gameweek, det är ju hur tidigt de kommer i år. Och jag tror att vi är väldigt många som är väldigt sugna på att spela någon av våra chips här, men den här typen av liksom speciella omgångar brukar ju komma i slutet snarare, och har man då suttit och sparat så är det ganska enkelt att kräma iväg ett chip. Nu är man ju lite sådär, så jag kommer ju förmodligen att göra det, men det känns ju lite vanskligt redan i Gameweek 18 och 19 att börja laborera med chipsen. Det känns tidigt, men det är väl förmodligen bara på grund av att man har ett gammalt tänk. Kikar vi på Double Game Week 19, så ja, det är klart att det finns ju några saker som drar till sig ögonen direkt. Liverpools 2 hemmamatcher mot ett United och sen därefter mot ett Burnley. Det luktar ju bindel på Salah såklart. Det är väl den spontana reaktionen.
Ja, nej, men det gör det ju absolut. Samtidigt ska man säga att United då som möts, de ska ju till Anfield, men de ska även till London och möta Fulham borta, och Bruno Fernandes med sin bortaform, ja, där har vi väl en konkurrent i alla fall.
Absolut, absolut. Nej, men det finns många spännande alternativ, både vad det gäller kaptensval och hur man ska sätta upp laget inför den här veckan.
Du nämner chips här. Det som jag har kikat på innan den här omgången ens blev klar, jag trodde väl att den skulle spelas ut ungefär så här, med att det skulle bli kanske 5 matcher i Gameweek 18 och sen så ett gäng dubbel i 19. Då tänkte jag i alla fall att det kanske kan vara läge att när spelschemat släpps bygga för ett lag får ha en bench boost i Gameweek 19, då det kommer vara den största dubbla gameweeken, eller förmodligen, och sen så egentligen lösa gameweek 18 med en free hit helt enkelt. Vi har ändå spelare man vill ha i gameweek 18. City möter Brighton hemma i gameweek 18, det är fylla på med 3 City-gubbar. Det är ganska enkelt att få ihop de resurserna, att dubbla upp till exempel Kevin De Bruyne och Sterling, kanske till och med trycka in en Aguero, eftersom att de här alternativen på premiumsidan, det faller bort Liverpool och United och så. Spurs har match borta mot Villa, och där har vi ju liksom Son och Kane som är intressanta, men även liksom flera spelare. Om Arsenal visar någon tendens så skulle det verkligen vara att sticka ut och få in en Aubameyang, om han har gjort det bra, om man pratar premiumalternativ, de ska möta Palace och sådär. Så jag tycker att det ser ut ändå ganska fint att ha ha en free hit i 18. Om man däremot också har så flyt att, eller flyt, man har gjort det valt att hålla på sitt wildcard, det måste ju spelas innan game week 16, då man sen får ett nytt wildcard, och kan man använda det sent, då kan man ju verkligen lägga upp det för den strategin att ha det bra för game week 19 och sen så en free hit i blanka 18. Stefan, hur har du resonerat om vi börjar med chipstrategi och sådana saker?
Ja, men jag sitter och kikar på det lite nu. Det kom ju som sagt tätt in på inspelningen, men spontana tanken är väl att folk borde ha ganska många spelare utav de som spelar i Game Week 18 redan, med tanke på liksom Villa, Spurs, City, Everton, där vi har killar som folk äger. Samtidigt så tycker jag att det är, som du säger Alex, att det är bra läge för free hit ändå, för att trolla fram tre City-gubbar är ju jäkligt svårt så här nu, känner jag, inför. Men där får man en helt annan möjlighet till det, och även eventuellt sticka ut med Arsenal. Jag tycker både liksom Wilson och Saha känns intressanta, och ja, men det finns mycket att ta där. Wolves hemma mot Everton skulle kunna vara en sån match som är bra och få in någon bild ifrån också, så att ja, jag tycker att free hit känns intressant där.
Det är ju alltid svårt med de här. Nu får vi det på så kort varsel. Sitter man med wildcard kvar, som sagt, så är ju det en grej. Men annars har vi inte så många omgångar på oss och så många byten för att verkligen optimera våra lag. Hur resonerar ni där med att plocka minuspoäng? Det är också ganska vanligt inför de här dubbelveckorna att man liksom helt snöar in på dem. Men de här lagen som kanske har en single game week, det betyder ju inte att de inte kommer ta några poäng överhuvudtaget. Vi börjar med dig Fredrik, hur resonerar du?
Nej, men det kan väl återkoppla lite till den frågan du ställde i början där, vilken typ av spelare man är, hur man tänker. Och jag kan absolut ha minuspoäng, jag gör det ibland, inte jätteofta men ibland. Ska jag göra det så gör jag det hellre i så fall på ett så kallat fattigmans wildcard, att spara ihop så man har två byten och så gör man tre byten, tar minus fyra. Jag är ingen jättefan av att göra två byten med ett fritt byte och ta minus fyra. Det känns liksom lite för panikartat, utan ett planerat fattigmans wildcard för att sätta upp laget, det skulle kunna vara värt det om man har en struktur som tjänas av det. Men alltså, i övrigt så är det lite som det ni är inne på, att det är lätt att stirra sig blind på vilka lag har två matcher. Jo, men så i den här Double Game Week 19 så finns det ju faktiskt lag som har en match som är ganska intressanta de också. Det är lätt att dras med av den här av ruset på två matcher i en Game Week. Men det är nog bra att vi hinner nyktra till lite innan, i våran syn på det här, innan vi bestämmer oss.
Stefan, vad säger du? Det brukar ju också alltid vara i de här dubbla veckorna. Jag tror att första matchen spelas en fredag i Game Week 19 och sista spelas en torsdag. Det är bara en match spelas på fredagen och en på torsdagen. Så att, som vanligt så är det väldigt tajt mellan matcherna. Så där är också det svåra att... Ja, men, man tycker, ja, men då har jag hela laget med sådana som spelar två matcher efter varann. Men det är inte alls säkert att det blir två starter man får se. Hur resonerar du? Jag ställde frågan här tidigare till Fredrik, men att man... hur mycket ska man stirra på de här dubbelmatcherna, tycker du?
Nej, alltså jag tror att det är en ganska intressant upplägg, för att som Fredrik var inne på, så till exempel så möter Wolves West Brom, Spurs har Sheffield, City har Crystal Palace och Arsenal har Newcastle. Ingen av dem har en double game week i 19. Men som sagt, jag ser att det kan vara väldigt mycket poäng från spelare i de lagen i just den veckan. Och då kan man ju även liksom ta med det till att alla de har rätt intressanta matcher i game week 18 också. Så att... det behöver inte vara jättebra att liksom gå för massa chips och bränna bort de här. Utan det finns intressant väg att navigera det, tycker jag ändå.
Stefan, nu tänker du på att det är dubbla hemmamatcher i en sån här double game week eller då alternativt dubbla bortamatcher. Det är något som inverkar, tycker du?
Det hade nog inverkat mer än säsongen när vi hade sett folk på läktaren. Nu tror jag inte att det kommer vara några folk på läktarna, för att ja, men som vi fick veta nu här bara igår så blev det ju tajtare restriktioner i England igen, och jag tror ju inte att vi är klar med coronapandemin om en månad, tyvärr.
Nej, det är ju exakt en månad kvar. Deadline här kommer vara fredag den 15 januari. Och det är då Fulham Chelsea startar igång den här dubbelveckan. Så det kommer hända mycket om det. Jag tror dessutom att vi kommer få anledning att återkomma till chipstrategier och olika saker att tänka på i den här frågan. Är det något annat ni vill lyfta här i veckans diskussion, eller ska vi se det som avklarat för i den här podden i alla fall?
Ja, vi får väl anledning, som du säger, att återkomma till det och men suga lite mer på den här karamellen med chipsstrategin. Jag tror att där finns det mer att hämta framöver.
Stefan, har du något mer att tillägga där?
Nej, som sagt, jag tycker inte att det finns någon riktigt klar strategi, för att det finns antingen så liksom tror man på att det kommer bättre läge längre fram och köper de spelarna som faktiskt har en game week i båda, eller så chansar man in de som kör double här och köper den vägen hårt, och liksom vad som är bäst det vet jag inte, men vi får återkomma helt enkelt.
Ja, och som sagt, vi har inte hunnit göra så djupgående analyser eftersom det kom så kort. Jag tror till och med att det här kommer kanske vara ett stående segment fram tills det är dags för den här omgången att spela, så att vi kommer prata lite kort om det. Vi går vidare med veckans rekommendationer, och från förra veckan, Stefan, så om vi börjar bakifrån som vanligt, så hade du Dallas, Chilwell och Robertson i bland dina rekar.
Ja, precis. Och de får vara kvar. Den spelare som jag tycker hänger löst är Dallas. Men som sagt, Leeds, jag tycker inte Leeds har imponerat försvarsmässigt. Och jag gillar inte heller hans nya roll som högerback. Men som sagt, spelschemat är bra och därav blir han kvar. Men jag tror att det är faktiskt det laget som har släppt till mest chanser de senaste fyra omgångarna, och det båda har ju inte gått för om man vill ha en nolla från en spelare som Dallas.
Nej, jag var inne på det i laggenomgången att jag är inte helt säker på att Dallas nu är förpassad till ytterbacksplatsen för all evighet, och Bielsa är van och flytta runt lite i sitt spelsystem. Hur tänker du kring det?
Nej, Dallas brukar ju vara den där schackpjäsen som får anpassa sig till där Bielsa behöver honom. Han har ju spelat överallt egentligen. Så att, men just liksom att vara, han är väl vänsterfotad liksom, och spela högerback, det blir ju lite svårare. Så att just den rollen passar nog inte jättebra.
Det man kan säga är väl så här att det kanske inte är en spelare som måste ligga kvar på en reklista. Om man sitter med honom kanske man inte heller behöver tvinga ett byte för att plocka ut honom. Vi ska även säga det att de här rekarna, de har inte tagit hänsyn av några dubbelomgångar här i 19. Det kommer nog bli först till nästa vecka. Jag backar ju dig på Chilwell, stod för en assist idag trots att det blev förlust. Jag har även Diaz i City och sen så Trent då i Liverpool istället för Robertson. Så jag sitter kvar med de tre, tänker jag. Sen tänker jag släppa in dig, Fredrik, så får du såga våra rekare.
Nej, men jag tycker att ni ändå är inne på någonting som är intressant, så det finns ingen anledning att såga dem. Jag älskar att såga, men man ska göra det vid rätt tillfälle. Såga kan man göra när vi pratar Arsenal, men era rekar, de är jag beredd att backa.
Ja, kan väl flika in där gällande Chelsea, så det är ju inte bara Chilwell som är intressant, som vi har sagt tidigare. Vi såg Zuma hade en ny nick i ribban idag till exempel. Han verkar vara helt ostoppbar på fasta situationer, och liksom James fortsätter spela varje minut, så att de två ska man ju såklart ha i åtanke också.
Ja, och som sagt, sitter man inte med Chilwell mot förmodan redan nu och ska ta in någon, ja, men då är ju en James väldigt mycket billigare. Och ja, jag ser absolut ett case för att då gå på James istället. Nu får Chilwell den här assen idag, men jag tycker att James hotar liksom i varje match när man kollar på honom. Går vi vidare på mittfältet, då tror jag i alla fall att du kommer uppdatera lite, Stefan, för du hade Jota med förra veckan tillsammans med Kevin De Bruyne och Bruno.
Ja, precis. Jota, vad var det? Han är borta 2 månader, är väl prognosen. Så att han ryker ju. De Bruyne och Fernandes, de är ju kvar. De tycker jag är de mest givna. Sen har man råd med Salah, visst. Gå för honom också. Jag har inte tagit med honom här. Men som sagt, det är klart att han är intressant. Men mitt val faller på Grealish. Trots att han inte är straffskytt så liksom, jag tycker han ser jättefin ut och är tungt involverad. Och nu verkar det som att trots att Barkley är borta så flyttar man inte ner Grealish på någon mittfältsroll, utan han ska spela som en ytterforward, och det gillar jag.
Ja, jag håller ju helt med. Mina rekar förra veckan var ju Bruno, De Bruyne och Grealish. Och det är ju verkligen värt att notera här att vi har ju båda valt att utelämna Salah. Salah är såklart jättebra. Samtidigt hade det varit en tråkig rek att säga det att ja, men ni ska ha Bruno, Kevin De Bruyne och Salah som liksom är de dyraste mittfältarna i spelet. Kan man få in dem, jättebra. Men jag fortsätter att ha Bruno, Kevin De Bruyne och Grealish. Eventuellt skulle man kunna se på att ta in Salah där istället för De Bruyne. Det tar emot City spelschema och sådär. Men jag vet inte. Jag tycker det är svårt att väga de här premiumalternativen mot varandra. Vad säger du här, Fredrik?
Nej, men jag tycker också att ska man slänga in en till dimension i det, så ska man väga premiumalternativ mot varandra, så bör man ju även, nu kommer ni säkert komma dit också med anfallare, men man får nästan väga in premiumspelare över hela fältet mot varandra, för det blir svårt att jämföra en premium mittfältare med en mid-price mittfältare, utan då får man ju nästan väga en Salah mot en Kane eller ja, den typen, och den jämförelsen blir nästan bättre, och kanske då också väga in vad är det för ytterligare spelare, alltså väga två mot två snarare än en mot en.
På anfallssidan så har ju du gått på premiumalternativet där, Stefan. Du har ju Vardy tillsammans med Bamford.
Ja, precis. Så det har ju, nu gjorde inte Bamford det bra, men Vardy har ju varit fin. Han flyttade dock på nu då. Ja, men liksom nu har Leicester svårare matcher och jag tycker att Kane ska in igen. Spurs jättefina matcher över jul och nyår. Kane, superstött spelare, brukar historiskt sett när Kane var liksom den som folk hade i fantasy, som liksom, då var han ofta bra över jul och nyår också när det var tajta matcher. Jag tycker liksom hela Tottenham med den här säsongen att de har någonting stort på gång, och liksom så för varje vecka som går de är med i titelstriden så kommer det bara bli, ja, men han tar väldigt stort ledaransvar i laget, och jag tycker han gör det väldigt bra, så att han är tillbaka.
Ja, det är, jag gillar det. Jag sitter ju med Kane i mitt privata lag, och vi har han i poddlaget, så gillar det jättemycket. Jag har ju gått på en lite billigare approach på anfall eftersom det är så mycket premiumalternativ på mitten, så jag är inte med Kane. Jag hade Wilson och Bamford förra veckan. Däremot har jag uppgraderat lite. Jag väljer att ta bort Wilson och ersätta det med Ings, som jag tycker är väldigt spännande och just har den här talismanrollen i sitt Southampton. Så att för mig är det Ings och Bamford. Jag kan inte flytta på honom. Jag gillar de här matcherna som Leeds har här framåt sett till Bamfords roll. Bamford har ju även en rätt okej double game week i 19 om man tittar hela vägen fram dit. De ska möta både Brighton och Southampton. I och för sig på hemmaplan, så Bamford får väl se till att fila på sitt hemmamålsnitt tills dess. Ja, och avslutningsvis då, Fredrik, har du några tankar kring våra forwardsrekar?
Ja, men det är ju så, Bamford sitter ju själv med bygget. Kane önskade att jag satt med bygget. Ings är ju en rena nagelbitare att titta på när man inte har den i bygget, så att jag tycker att ni har sammanfattat det rätt bra.
Vi brukar komma med differentials-val. Stefan, jag håller på att krossa dig i den här tävlingen. Vi får se hur det går den här veckan nu, Game Week 13. Jag presenterade i vår Facebook Live-sändning våra val. Du hade första valet, valde Sterling. Jag fick gå på andra val och valde då Mendy i City. Så vi gick båda på City. Nu spelar ju de just nu mot West Bromwich. Och Sterling har ju faktiskt gjort en assist. City leder med 1-0 just nu. Spelar fram Gündogan. City har ju även en nolla, så, men det är ju också poäng som det ser ut just nu. Sterlings kan dock inte ta sig ifrån honom. Nollan kan ju alltid spricka. Det går inte att säga så mycket mer om det, utan vi får väl titta framåt mot helgens omgång och välja differentials där. Vilket är svårt, eftersom att vi har ingen aning om spelarna kommer skada sig eller dra på sig någon avstängning eller sådana saker. Men jag är första valet den här veckan. Och jag hade inte riktigt förberett inför den här podden, så jag fick bara snabbt kasta ur med någon. Och Stefan, jag gick ju på din införsäljning i laggenomgången, så jag kastade in en Pascal Gross där som är straffskytt. Jag vet inte om jag missar någon annan helt uppenbar. Hur har dina funderingar gått?
Jag hade en annan Brighton-spelare med som andra ansvarig mot Pay. Nej, det kan jag backa. Men som sagt, jag kommer inte släppa City här. Frågan är bara vem jag ska välja med tanke på så. Men fan, jag kör vidare med Sterling.
Ja, ja. Nej, jag är ju för rädd, för att det är för långt bort och inte ha några besked från Pep om hur det kommer se ut. Så att jag backade bort från City medvetet. Mopay däremot säljer mig extremt frågande till hur du tänkte och ha med han som en differential. Kommer han ens starta?
Ja, men det tror jag.
Okej. Vad säger du här då, Fredrik? Vi har ju, det ska vara en ägarandel under 5%. Är det något av de här valen som du tror mer på inför Game Week 14?
Nej, men det är svårt, som du säger, svårt så här långt innan att veta, speciellt när Game Week 13 inte är spelad. Men lite förvånad att ingen av er plockar upp en Pulisic som ändå är tillbaka och startade för Chelsea idag. Som ändå har visserligen ett West Ham som gör bra, men West Ham hemma i ett derby, där tror han skulle kunna plocka en del pinnar.
Ja, jo, det kan man. Samtidigt är det ju som sagt det här tajta spelschemat och hans skadekänningar. Är det så att han kommer få en start? Jag tycker det är lite osäkert. Precis som att jag håller mig borta ifrån Chelsea fantasymässigt offensivt nu, för att jag tycker att det är så oklart att veta hur det kommer se ut. Av den anledningen så håller jag liksom... jag tycker det är svårt att plocka ut han då jag inte vet om han kommer starta riktigt, om Lampard vill ta det lite försiktigt här i tajta spelschemat.
Ja, men det är nog klokt, och som sagt, det är ju ett differential-val. Så att det, ja. Men i övrigt så är väl Sterling inte en riktigt bra dark horse. Vi vet ju vad han har för högsta nivå. Det är ju en av de högsta i ligan. Så att, får han till det, då sitter man ju riktigt och bara myser med honom i bygget.
Ja, och där sticker man ju verkligen ut. Jag var inne på det att Trent har sjunkit ordentligt i liksom ägarandel. Det är ju sådär den här säsongen. Jag tycker det är lite kul med alla de här premiumalternativen, att det är lätt att sticka ut med spelare som man ändå har ganska höga förväntningar på, sett över liksom total poäng över en hel säsong. Det är väldigt få som sitter med egentligen, ja, men både Sterling och Mané ska väl också nämnas där. Han är ju inte nere på något under 5%, men man sticker ändå ut i många kompisligor av att ha Mané exempelvis. Vi ska gå in på en kaptensdiskussion inför Game Week 14. Och det är en lördagsdeadline vid 12.00. Det är Palace Liverpool som sparkar igång vid 13.30. Och vi kan väl börja där. Kan det vara så att det är läge att sätta kaptensbinden på en Sala? Eller har du, Stefan, hittat någon annan du hellre skulle sätta den på?
Jag tycker det finns bra alternativ. Jag tycker, alltså, Fernandes ska ju absolut vara med i diskussionen mot ett Leeds som släpper chanser. Sala, men även Kane. Nu gick, jag vet inte om Evans om han är tillbaka då. Det var bara kanske avstängning när jag tänker på det.
Ja, det är väl antal gula kort som han har dragit på sig 5. Och då är det en match avstängning nu.
Så att, just det, han hade tillbaka. Yes, yes. Men, nej, men det är väl de heavy hitters liksom som jag kikar mot. Jag har lite svårare att kaptena De Bruyne då. Jag tycker att ja, men liksom Southampton på sin dag kan ge sitt en match.
Mm. Hur resonerar du, Fredrik? Du är ju Liverpool-fantast. Har du lätt att särskilja fantasy från dina lagtillhörigheter?
Ja, men det skulle jag nog säga. Det finns ingen prestige eller skrock eller sådär. Jag vet, det är många som inte bindlar folk som möter ens eget lag eller inte vill bindla i sitt eget lag man håller på. Men sånt har jag lyckats hålla mig från, tack och lov. Mm. Sen kan jag tycka att Liverpool har sett lite trötta ut. Så hade jag suttit med exempelvis en Kane i bygget så hade jag ju inte tvekat att satt binden där faktiskt. Tror att Spurs hemma mot Leicester kommer att kunna få en hel del chanser. Det kan säkert bli en ganska målrik tillställning skulle jag gissa, och det tog det ju passa en sån som Kane. Alltså, det är ju aldrig fel att bindla Salah. Det är ju ett ganska safe choice så att säga. Mm. Men hade jag suttit med Kane i bygget så hade jag nog funderat på honom.
Mm. Resonerar du liknande som Stefan, sätter Kevin De Bruyne borta mot Southampton?
Ja, det är en ganska tuff match och nu spelade ju De Bruyne även från start här idag när vi spelar in. Mm. Så att, ja, borta Southampton är väl kanske ingen dröm, även om det är de goda kaptensvalen lyser med sin frånvaro den här Game Week 14, så ser jag nog både Salah och Kane för i bindelkön.
Bruno nämner du inte, är det för att matchen spelas hemma på Old Trafford eller?
Ja, det, precis som du har varit inne på tidigare, så, eller ni har varit inne på, så har han ju presterat bättre på bortaplan. Och sen ja, jag är inte jätteimponerad av hur United har sett ut som lag. Och även om Bruno själv kan prestera ändå, så tänker jag att en sån som Kane till exempel har större... men hans lag, han går ju bra och hans lag går också bra, vilket gör att han har ju större chans att få en double return, alltså få tvåsiffrigt poäng i fantasy. Så det är liksom min bedömning. Sen, det är klart att alltså Bruno är ju också en bra spelare, men Kane, Salah, det är nog mina två val ändå.
Mm. Jag är någonstans mitt emellan här då. Jag gillar Bruno. Jag har varit på det hela säsongen att hemma är, då har jag tvekat. Men just nu motståndet med Leeds, som Stefan är inne på, att de släpper till så pass mycket chanser. Bruno, han skapar väldigt mycket chanser. Dessutom straffarna och sådär. United-Leeds, det är ju ett riktigt, riktigt hatmöte ska man säga. Det är klubbar som inte tycker om varandra. Tråkigt att det inte kommer vara några fans där. När United och Leeds inte har mötts i Premier League på så många år. Men jag lutar verkligen mot Bruno. Men samtidigt så lockar Salah också borta mot Palace, tycker jag. Så där står nog mitt val mellan Bruno och Salah framförallt. Och jag tror ändå att jag tänker gå på Bruno här. Det är så mina tankegångar går, men som sagt det är långt kvar och vi får avvakta och se lite vad Bruno lyckas ställa till med här mot Sheffield i veckan bland annat. Sen kan vi konstatera det att nu är det halvtid här i City-matchen och West Brom fick faktiskt in ett mål, så att Mendys nolla den rök. 1-1 står det där. Innan vi ska stänga det här avsnittet ska vi ta in lite lyssnarfrågor. Det har inte riktigt kommit lika många som vanligt. Det kanske har att göra att du och jag, Fredrik, satt i en och en halv timme igår och svarade på frågor via vår Facebook livesändning. Men de frågorna som har kommit in tänker jag vi kunde kika på och se om vi kan komma med några vettiga svar. Jag vet att Stefan även sent kastade ut på Twitter och se om vi har fått in några frågor där. Men vi börjar med Facebook. Och som en välkommen till podden till dig, Fredrik, kan vi börja med Henrik Mattsson som skriver att det är perfekt att ni har plockat in Norrström i podden. Då hoppas jag få lite info om hans lagbygge så jag kan fortsätta hålla honom bakom mig i en liga som ni är med i. Då. Vad har du att hälsa till Henrik där?
Jag har du hälsat... the box is up for grabs. Nej, men det är ju kul. Jag vet inte om det här är ju nu, visst pratar vi på svenska, så det är ju förmodligen ingen jävel som hör det i England ändå. Men de var ju ganska tydliga inför säsongen att man inte fick spela om pengar. Men det är ju jag extremt jävla skyldig till, för jag är med i ganska många pengarligor. Det gör ju liksom det hela lite ännu roligare, tycker jag. Framförallt så gör det lättare att hålla fokuset uppe när... Men när den här vanliga dippen kommer mitten av säsongen, så vet man att men det betyder ju ändå någonting. Så att de små miniligorna, det är ju ett bra tips, en bra shout, tycker jag, till de som kanske inte har spelat jättemånga säsonger och ja, tycker att det är lite svårt att hålla fokus. Hitta många små miniligor, kanske slänga in alltså en hundring eller någonting, bara då, det gör ju att man får en extra krydda i spelet. Så att nej, miniligorna, de har vi hårt fokus på.
Ja, och där kan jag passa på direkt att nämna med Glenns liga som vi har med. Nu är den stängd, men det är ju också en perfekt som betalliga att vara med i, eftersom att det finns priser att vinna, månadspriser. Så oavsett hur långt efter du ligger i totalen, så har du möjlighet att vinna. Ja, men nu här i december så tävlar vi om en resa ner till San Sebastian för att se Real Sociedad. Så oavsett hur det har gått fram till december, så har alla chans på att vinna en sånt fint pris. Så att jag pushar verkligen för Glenns liga där. Den kommer vi såklart att liksom styra upp även till nästa år. Så om ni missade i år att vara med där, så se till att vara lite med på tårna i början av nästa säsong. Går vidare med en fråga som kommer från Robert Jonsson, och han har skickat in sitt lag, och det är bra för att det är lättare för oss att svara på frågan när man ser hela bygget. Däremot gör det sig inte jättebra i poddversion att prata om ett sånt lag, men vi kan prata om hans fråga i sig. Han överväger nämligen att ta in Cavaleiro i Fulham. Jag vet att du, Fredrik, pratar en hel del om det i laggenomgången, en hel del. Du avrådde väl från det. Jag tycker vi kan plocka upp den. Han skriver så här: han har sett fin ut, har bra liksom expected goal-siffror och slår straffar. Robert har ett mittfält med De Bruyne, Bruno, Grealish, Mahrez och Mendy i Leicester. Och liksom, ja, funderar på att offra Mahrez mot honom eller då uppgradera Mendy till en Cavaleiro. Om vi börjar med dig, Stefan, där som inte har pratat Cavaleiro i Fulham. Hur ser du på Fulham-alternativen?
Ja, men jag kikar lite på honom idag när jag kikar efter billiga spelare faktiskt. Men jag blev inte helt såld. Men jag tycker att Fulham har spottat upp sig. Och som sagt, straffskytt hade jag inte superkoll på. Men det säger väl en hel del om hur mycket jag har kollat på Fulham tidigare. Men ja, det är ju positivt såklart att han är det. Så att, ja, absolut skulle kunna vara någon. Men jag hade föredragit att gå till exempel på Wolves billiga spelare och sånt, va?
Ja, Fulham har ju verkligen kämpat med att hitta straffskyttar. De har ju haft det rätt tungt på den sidan den här säsongen. Det ser väl ut som att Cavaleiro nu är liksom första valet som det står sig just nu. Fredrik, har du något att tillägga här, eller är det bara att liksom upprepa det du sa i laggenomgången?
Ja, men lite så. Just det här att hade han varit den självklara stjärnan i laget och allt hade gått genom honom, då hade han kanske kunnat vara intresse 5,3. Då tycker jag att, precis som Stefan nämnde med Wolves tillgångarna och även som du har varit inne på upprepade gånger, Alex, med Zuzek, så finns det andra alternativen då att gå på. Mm.
Yes. Bra. Vi har även en till lyssnare som skickar in sitt lag i Asada Maya och undrar lite vad vi tycker om hans elva. Det är som sagt svårt att ta så här över podd, så jag tänkte nog snarare vända mig mot dig, Stefan, se om vi fick in några frågor på Twitter, än fast det var kort framförhållning och mitt i en omgång här i midweek.
Upprepa, tack.
Ja, men du får gärna kolla hur det såg ut på Twitter. Har vi fått in några frågor där med den här korta framförhållningen?
Yes, de är snabba på Twitter här. Så Thomas Kjellqvist, han har skickat in: behöver en anfallare för max 6,5 som jag tänkte ta in Game Week 15. Är Haller i West Ham någon man kan gå på då de har fina matcher om Antonio fortfarande är skadad? Kanske tidigt ute, men vill förbereda mina framtida planer. Har redan Bamford.
Ja, precis. Det hade väl liksom varit liksom den lätta vägen att vandra. Jag är lite sådär med Haller. Jag vet inte, han har väl gjort det helt okej tycker jag. Men Antonio är ju där och hotar. Jag vet inte om Moyes ska försöka spela båda två samtidigt eller vad som kommer hända. Antonio har ju haft sin liksom, skadehistorik. Men jag tror att han kan stjäla en del speltid i alla fall från Haller. Så att, det är väl inte den spelare jag kollar allra mest mot. I den här priskategorin, bortsett från Bamford, så har vi ju Watkins i Villa, precis som vi var inne på, att de har dubbla hängmatcher, vilket alltid lockar då. Jag tycker även att Watkins finns viss intresse. Men vi ska inte glömma en Shay Adams i Southampton som du, Fredrik, pratade en del om. Jag vet inte om du har några andra namn eller om du vill fylla på de namn jag nämner.
Nej, men jag kan bara instämma med Shay Adams. Jag hade nog gått på honom förr. Mm.
Yes, Tobias Karlsson. Några speciella spelare ni verkligen tror på fram till Game Week 16 som man sedan eventuellt kan byta ut? Planerar att dra wildcard då nämligen.
Mm. Det är kortsiktiga lösningar. Har du någon direkt tanke där, Fredrik?
Det beror lite på i vilken prisklass vi pratar såklart. Om det är att möjliggörare eller premiums. Men om vi bortser från premiums, de är ju inte så många att kika på. Och bara kika om de tre närmsta gameweeks eller två närmsta kanske blir vilka som har ett intressant spelschema. Så att du skummar igenom gameweek 15 så det är ju svårt att bortse från att Everton har ett Sheffield United. Det är ju utifrån hur de är just nu mycket intressant skulle jag säga. De har Arsenal i helgen, visserligen sen då City i Game Week 16, men då har de förmodligen då redan dragit sitt wildcard då.
Mm. Det som är ju, jag antar nu, det blir i alla fall Game Week 14 och Game Week 15. Och där ska ju Liverpool nämnas. Det är Crystal Palace till helgen, det är West Bromwich hemma på Anfield Game Week 15. Salah är såklart gubben att ha, men även i övrigt då liksom, ja, men man skulle kunna ta någon chansning här med och liksom ändra sina premiumval och kanske både ha Sala och Mané. Du var inne på att de har sett trötta ut, men jag menar att det kan vara en liten chansning här och verkligen sitter man till exempel med Vardy som i Game Week 14 har Tottenham borta och Game Week 15 har United hemma. I och för sig Vardy gillar de här stora matcherna, men gör någon nedgradering där och så plocka in och liksom dubbla upp med Liverpools premium mittfältare. Skulle kunna vara något.
Absolut. Och ska man prata Liverpool där så tänker jag att utifrån de två matcherna de har fram till Game Week 16 så gissar jag att de två lagen de möter med Billich och Hodgsons gäng, att de kommer ju backa hem rejält. Så att det borde vara ganska god chans till nollor om inte annat. Så där utifrån att de ändå möter två lite sämre lag som förmodligen kommer att backa hem en del, så är ju ändå Trent och Robbo, alltså Trent och Robertson, intressanta ur det perspektivet som frågan var ställd.
Mm. Ja, verkligen. Trent tycker jag kanske framförallt. Och sen Stefan, kanske jag gör ont att höra, men Chelsea ska ju möta er här i Game Week 15. Och alltså det är en fin match. Chelsea är ett lag man kan kolla mot. Möter West Ham till helgen och sen så Arsenal Game Week 15. Så det är också ett lag men jag tycker man kan fylla på med spelare. Jag får nämna några. Stefan, har du själv någon fundering på så kort sikt vad det kan vara för spelare man kan kika mot?
Ja, men Villa, jag vet inte om ni pratar om dem, men de har ju också fina matcher. Så liksom Graylish framförallt därifrån. Yes, jag fortsätter. Jonas Wallman, han undrar målvakt och poängbackar. Vilka ska man satsa på?
Ja, alltså målvakter tycker jag är så här, det är verkligen ett lyxbyte. Det är någonting jag kollar på att göra typ endast vid wildcard, alternativt sådana här situationer som uppstår då det blir blanks eller man behöver få in en för en dubbel vecka, få dra en bench boost eller sånt där. Om man nu sitter med målvaktsproblem i form av att det är någon som har skadat sig, ja men då behöver man ju göra något, men det är väl ingen som har gjort nu. Så av den anledningen tycker jag kanske att det bör vara ett ganska lågt prioriterat byte. Om man ska göra bytet i alla fall så tycker jag ju Martinez ska nämnas i Aston Villa. Han gör ju väldigt bra och de har liksom två hängmatcher. Det som talar emot är att Villa just nu inte har dubbelvecka då i Game Week 19 om man ska bygga för det. Men det kan ju mycket väl bli en dubbel där för dem. Så att man får nog, ja, jag tycker han ändå är värd att nämna där.
Det som man kan lägga till där, Alex, det är ju också det som vi var lite inne på när vi körde livestreamen på Facebook här i måndags. När man är ny fantasy-spelare så är det väldigt lätt att stirra sig blind på gröna gameweeks, alltså lätta matcher. Men målvakter kan ju också ta en hel poäng genom att de gör mycket räddningar. Och det, att hålla nollan är ju ingen garanti bara för att du råkar möta ett sopgäng en omgång. Det ser vi ju inte minst på Man City som möter West Brom hemma när vi spelar in det här. Så att det behöver inte vara liksom katastrof att ställa upp en bra målvakt mot ett svårt motstånd en vecka.
Nej, verkligen inte. Och vi var ju dels inne på det i livesändningen att ja, men de här liksom gröna och röda matchen, att man kanske inte helt håller med hur de har klassat matcherna, och sen så är det som du säger, just på målvaktssidan är det ju verkligen så att det kan vara gött att få en liksom 15 skott emot sig när man möter City, så länge man liksom kan rädda några av dem. Nollan kanske man inte kan räkna hem, men det är ju ganska svårt att räkna hem generellt sett och hitta de här nollorna, och då kunna få lite räddningspoäng, det skadar aldrig. Hur var frågan ställd på försvarssidan? Var det någon billig försvarare han skulle ha, eller var det bara försvarare i allmänhet?
Nej, poängbackar står det. Så jag antar att fri budget.
Ja, vi har ju kommit med rekar på försvarare. Så det går väl att upprepa där, tycker jag. Vi har varit inne på Chelsea-försvarare exempelvis. Vi har varit inne på Trent som kan vara lite av en differential som jag tycker är kul. Men det är ju lite vad man går in med för budget när man letar. Själv så har jag då kollat på att ta in West Ham-backar och kanske Kofal, som mitt öga full på, sett till den här Game Week 19-omgången då de har Burnley West Bromwich hemma. Så ja, det är väl där jag lämnar det. Jag tycker vi har pratat om ganska mycket försvarare, både i laggenomgångar och i rekommendationer här i avsnittet annars.
Yes, jag instämmer. Och sen han följer upp med en fråga. Han undrar vem han ska offra utav Bruno och Kevin De Bruyne, Salah, Mount och Grealish.
Ja, det är ju en ganska stor skillnad på om man ska offra Salah eller Mount. Vad man liksom ska göra för dem. Men om man bara ställer dem mot varandra så hade jag ju offra Mount ganska snabbt. Liksom före en Salah. Men jag vet inte, det är väldigt svårt att svara på en sån fråga. Jag vet inte vad ni säger.
Nej, ja, men Mount är ju det givna svaret liksom.
Ja, alltså jag, det är ju bra, det är ett bra mittfält generellt sett. Jag vet inte vem det är han ska ha in för att offra någon. Men
jag köper ju om man vill downgrada Mount till någon billig och sen lägga pengar någon annanstans, såklart.
Ja. Hör det Sorsäck?
Ja, absolut. Sorsäck är ett alternativ. Nej, men som sagt, de andra tycker jag inte att man byter ut här och nu. Jag tycker liksom alla är i form och har bra matcher. Och ja. De bör man behålla, tycker jag.
Yes.
Johan Eriksson undrar, bör man se Giroud som ett seriöst alternativ framöver?
Nej är väl mitt svar. Det är jättekort. Men det är ju just det här att jag, det vet du Stefan, jag är ju verkligen en försvarare av Giroud som fotbollsspelare. Men som fantasy-tillgång och speciellt nu som Chelsea ser ut där liksom, ja, men Werner ska ha någon plats och Abraham knackar på dörren hela tiden, så kommer de få dela på speltiden. Och jag tycker, ser man liksom Girouds prislapp, det är ju en grej om man skulle liksom var nere på någon så här, som vi pratade om, Welbeck och 5,5 och så här, men nu är han ju dyrare än Bamford och dyrare än Watkins och Shea Adams och då har jag svårt att liksom att välja honom eftersom jag inte tror att han kommer spela hela tiden. Jag vet inte om du, Fredrik, ser på det på något annat sätt.
Nej, men jag kan bara instämma där, utan jag tror att vägen in i Chelseas offensiv går snarare via ytterforward som är listade som mittfältare snarare än osäkerheten kring vem som kommer att spela. Vi såg att Giroud gör ju visserligen mål mot Wolves idag, men blir utbytt mot en Abraham. Som du säger, det kan likna vara Abraham som startar nästa match.
Mm. Yes, och så sista frågan då från Fredrik Wig. Vilka spelare bör vi fokusera på nu när Double Game Week 19 blivit officiell?
Ja, vi pratar ju Double Game Week lite grann. Vi pratar inte så mycket spelare. Det är för, vi kanske inte riktigt har gjort analysen. Jag bara kollar lite snabbt. Chelsea har dubbla bortamatcher. Det är Fulham och Leicester. Det är väl... Sen, det svåra är också att det är liksom en månad fram i tiden. Så det kommer vara skador och form som liksom kommer skifta lite grann. Men kollar man där på lagen så... som sagt, jag kikade en del mot Leeds, tycker om att de då har Brighton och Southampton hemma. Och det finns liksom väldigt prisvärda spelare där. West Ham tycker jag också är ett sånt lag, sett till att de har dubbla fina hemmamatcher. Och, ja, jag är inte riktigt färdig med den analysen. Jag vet inte om ni är längre fram här.
Inte så mycket, men det är ju intressant att höra hur du känner, Alex, inför att inte sitta med Salah inför Game Week 19. Ser du till att råda in honom på något sätt, eller blir det att sitta och skaka som ett asplöv där när vi andra kanske bindlar honom med en
Salah? Salah är inne redan till helgen. Jag gör Jota till Salah den här veckan, kan jag avslöja. Ja,
det ser
jag. Jag har tänkt på det här länge. Jag kommer ta en -4 den här veckan för att göra Jota till Salah, och så kommer jag nedgradera Robertson för att få råd med de pengarna. Jag hade gärna suttit med Robertson, men han får ge plats för att få in Salah, och då sitter jag helt plötsligt med Bruno, De Bruyne, Salah och Kane utan att ha gjort för mycket liksom avsteg på övriga laget, tycker jag i alla fall. Mm. Så det är mina tankar. Så att sen om man är kvar Game Week 19, det vet man aldrig. Det kan vara skador som händer och sånt här. Men om man inte skadar sig så tror jag nog att jag kommer ha Salah den Game Weeken. Men jag kikar kanske på en Bruno Bindel i alla fall, om man ska gissa redan nu.
Ja, det var väl, det var lite så här uppföljning på den frågan också, att hur man ska parera Game Week 18 och så, och om det är för tidigt att börja fokusera på byten redan nu, men liksom för tidigt är det ju inte att fokusera på byten. Nej. Tycker inte jag, för att det är inte så många omgångar kvar, så men sen kan det ju hända saker på resans väg som vi alla vet, så att ja, det är lite vanskligt såklart.
Man skulle ju kunna gissa på att det kommer tillkomma ett par muskelskador här vid jul. Så att av den anledningen är det svårt, men precis som du säger, självklart måste man planera för det här. Det är inte alls speciellt många byten man har att ta tillvara på om man inte har ett wildcard. Så att ja, jag tycker absolut man måste ha det i beaktning. Men som sagt, det svåra just nu är att vi fick det här precis innan vi skulle spela in podden, och jag har inte riktigt gjort analysen. Jag kommer däremot göra den nu inför mina byten som jag ska göra här till helgen, men jag tror alltså de byten jag har kikat på sedan tidigare inkluderar ju Salah som är en spelare som jag vill ha då exempelvis, så att vi får fundera på den, men vi kommer som sagt återkomma i frågan om de här gameweeksen vid upprepade tillfällen, kanske både via poddformen. Även så togs det ju väldigt positivt emot av lyssnarna med den här livesändningen. Så att, jag hoppas att vi ska kunna återkomma med fler Facebook livesändningar också. Så om ni inte följer oss på Facebook redan, se till att göra det. Svenska FPL-podden heter vi där. Och där kan man ju ställa livefrågor när vi sitter där. Så jag tycker det är ett väldigt bra format. Så det hoppas vi kunna komma tillbaka med. Men jag vet inte, vi kanske ska stänga igen butiken här och se avslutningen i City West Bromwich, se om Du Fredrik som har satt binden på Kevin De Bruyne får någon utdelning där. Hittills så ser det torrt ut. Men jättekul att ha dig med Fredrik. Det här kommer bli riktigt bra framöver, det är övertygad om. Stort tack till alla som har lyssnat, så på återhörande helt enkelt.
Ha det gott.
Yes, ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.